Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Giv oss en nådestund, o Jesus, när vi samlas i ditt dyra namn. Gör oss stilla för din ande. Drag oss alla till din öppna famn. Duka ensam fordon tid i öknen för ditt Israel, ditt rika bord. Giv åt var och en vad han behöver av det dyra livets ord. Amen. Att fotografera insekter och djur är en konst som kräver en oerhörd förberedelse och tålamod om man vill ha bra bilder. Vissa djur är upp bara en viss tid på dygnet och är mycket lättskrämda. Så fotografen kan få sitta länge och vänta på ett djur kamouflerad för att få ett bra foto. Det är lite av det här som vi ser att Jesus gör i dagens evangelietext. Jesus hade en speciell syndare i sikte när han lämnade Galileen. Och var på väg, lämnade Judén och var på väg mot Galileen. När han gick rakt genom Samariens område. Den vägen var inte det första alternativet för en jude. Snarare det sista. En jude avskydde samariterna. Och undvek dem. Det fanns två andra vägar de kunde ha tagit. Som gick runt Samaria. Men den vägen gick det inte. För Jesus ville det inte. Gud hade en plan. Här fanns någon som Jesus måste träffa. Någon som behövde honom. En trasig, utstött och desperat kvinna. Han satte sig vid brunnen och väntade på henne. Lärjungarna var inne i stan för att köpa mat. Det var mitt på dagen. När solen stod som högst och värmen var som mest tryckande. Vi läser, då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Det var det här som Jesus väntade på. Strategiskt var allt klart. Bara ett litet, ge mig lite att dricka. Och han hade fångat hennes uppmärksamhet. Men för en judisk man är det förbjudet att samtala med en kvinna utomhus. Det spelar ingen roll om kvinnan är hans hustru eller ej. Det föreskrev de judiska rabbinerna på Jesu tid. Jag vet inte om jag riktigt kan förstå hur annorlunda Jesus var än de judiska rabbinerna. Jesus tilltalas som rabbi på flera ställen. I Nya testamentet. Och var säkert också klädd. Och förde sig som en judisk klädd. På många sätt. Jesus var jude. Genom födseln. Av jungfru Maria. Och ingenting annat. Han hade. I och med det alla förutsättningarna. För att föra sig i de finare sällskapen. Bland de lärda och ansedda judarna. Han gästade fina hem. Den judiska eliten bjöd hem Jesus och åt med honom. Så Jesus hade ett visst status bland lärda och fariséer. Men det här var något som han inte satte högt värde på. Han offrade denna värdighet när han gick in till syndares hus och åt med dem. Och när han umgicks med de utstötta. Jesus smutsade ner sig med sitt omgänge, ansåg de ansedda på hans tid. De ville inte ha en sådan messias som inte höll deras standard. Är vi annorlunda och mer öppna emot de utstötta i vår tid, har vi lättare för att acceptera en sådan frälsare idag som vill föra våra steg. Till samhällets sjuka och utstötta med nådens ord? Eller vill vi, eller är det så att vi vill att vi har bara fått det som är ansedda och välbärgade på vår lott? Jesus sitter ensam vid en samaritisk brunn. Han gör sig själv väldigt sårbar och utblottad. Där han sitter alldeles ensam. Jesus gör sig liten och harmlös för att nå denna ensamma, sargade kvinna som kom till brunnen. Hon skulle säkert ha svängt tillbaka om hon bara kunnat. Hon var säkert beredd på att bli totalt ignorerad igen av den här judiska mannen som satt vid brunnen. På långt håll hade hon säkert börjat förbereda sig mentalt på den smärta som denna totala ignorans skulle orsaka hos henne. Hennes avsikt att få vara ostörd när hon hämtade vattnet, det blev inte så riktigt den här gången. När hon med stålsatt nerv och blicken fäst vid sin kruga, dragit upp den första krugan med vatten, hör hon den judiska mannen tilltala henne vänligt. Det var inga glåpord, inga hånande ord eller trakasserier. Som hon säkert mött flera gånger förut av både män och kvinnor i staden. Utan en vänlig vädjan om att bli serverad lite vatten. Skulle det här ha varit en vanlig jude, hade hans fråga varit oerhört förnedrande för honom att ställa. Att be en främmande samaritisk kvinna om hjälp. En totalt overklig situation som får den här kvinnan att häpnas till den grad att hon utbrister. Hur kan du, som är jude, be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Och hon visste att judarna brukar stena sådana som henne, äktenskapsbryterskor. Denna kvinna ser det absurda och känner sig tvungen att tillrättalägga situationen. Hon bara måste undervisa denna främling om hur seden är här i världen. Det är så många osynliga men påtagliga gränser som blir passerade. En jude på ett samaritiskt område som sätter sig ner vid en brunn, alltså dröjer kvar på området frivilligt. Tilltalar en kvinna, tilltalar en samaritisk kvinna och tilltalar en utstött samaritisk kvinna och ber henne bli betjänad av henne. Här är så många kulturella nej att Johannes måste förtydliga för sina läsare drygt 60 år senare. Judarna umgås nämligen inte med samaritarna. Om man inte umgås eller undviker varandra, behandlas man som om man inte fanns när man möts. Men Jesus var annorlunda. Han ville komma åt just denna kvinna. Han ville frälsa hennes själ. Han säger: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Guds gåva. Vad är Guds gåva? Paulus säger i Romarbrevet att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Kvinna, om du bara känner till nåden som Gud har berett åt alla folk i Jesus Kristus. Om du bara visste att det är han. Han som är Guds nåd som sitter och samtalar med dig. Om du bara känner till det här så skulle du falla ner på knä inför honom. Jesus säger till denna kvinna: jag har det som du behöver. Jag har det som fattas dig. Hon säger: Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap. Kvinnan förmår inte släppa sin blick från krukan. Fortfarande kämpar hon med den här overkliga situationen. Hon lyssnar inte på Jesus. Hon fattar inte att han vill ge henne något. Att han vill henne väl. Vår far Jakob, hon hävdar sin rätt att besöka den här brunnen. Hennes far Jakob gav brunnen till dem. Är du för mer än patriarken Jakob, Jesus? Det här vattnet gav han, och det är vanligt brunnsvatten. En brunn som han själv grävde. Och du skulle hitta levande vatten här runt knuten. En flödande källa så att ösa ur. Du som inte ens har något kärl att ta vatten ur denna brunn som Jakob byggd med. Hon förstår inte vad Jesus säger. Men sakta, sakta mjuknar hon och öppnar upp mer och mer. Jesus svarar henne. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa det till honom: Herre, ge mig det vatten så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Kvinnan är totalt fokuserad på det vatten hon har i krukan. Hennes törst var det som drev henne utanför hemmets trygga väggar. Om hon bara slapp det att gå hit skulle hon vara nöjd. Om denna mannen kunde fixa åt henne rinnande vatten inne i huset vore allting bättre. Då behövde hon inte mera exponeras för den här världen. När hon hör ordet vatten tänker hon på det som hon har i krukan. När någon säger levande vatten tänker hon på en flödande källa. Drick med drickbart vatten. Men Jesus talar om något annat här. Ett annat vatten som renar på ett andligt sätt och släcker en andlig törst. Källan flödar i den människan, inte i den människans kruka som kvinnan uppenbarligen förstod. Det var inte kranvatten som i hennes hus som Jesus talar om. Han erbjuder henne något annat. Jesus fortsätter. Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: Jag har ingen man. Jesus sade: Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du säger är sant. Jesus hade ett annat ärende till just den här kvinnan. Hans törst fick vänta. Hon lyssnade inte på honom och vad han sa när han talade om vatten. Men nu är hon med. Nu talar Jesus begripligt med henne. Hon var mycket väl medveten om sin situation. Och denna man som sitter här verkar också känna en del om henne. Att hon kommer ensam mitt på dagen för att hämta vatten berättar något om henne. Att hon kanske inte är som alla andra kvinnor. Men att hon haft fem män syns ju inte. Och att hon har en inneboende är inte heller skrivet direkt på hennes panna. Men orden från Jesus träffar henne. Och hennes gudstjänstliv var inte heller vad den borde vara, avslöjar hon för Jesus när hon säger: Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Våra fäder, säger hon, inte jag. Visst kan det verka som om hon slingrar sig från den här obekväma situationen, som jag tror också vi skulle göra. Men hennes fråga kan också vara uppriktigt menad. När man känner verkligheten komma i fatt en, så börjar man ofta undra: var ska jag betala? Eller hur ska jag reda upp det här? Var är det rätta stället att tillbe? Att offra på berget Karmel som låg bakom dem? Eller om hennes skuld ska ske i Jerusalem? Skuldoffer ska betalas i Jerusalem. Hon var ju ingen jude. Jesus svarar henne: tro mig, kvinna. Det kommer en tid när det varken på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den tiden är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är en ande, och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sade till honom: jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Det är jag. Det är jag som talar med dig, säger Jesus till henne. Det ser ut som en väldigt, väldigt enkel och vardaglig händelse som Johannes valt att berätta om för oss. Men tänk på allt jobb som Jesus lägger ner för en enda syndares räddning. Kunde Jesus inte bara gjort det utan ord, på ett övernaturligt sätt, vidrört hennes hjärta och gett henne den levande tron? Ja, kan man inte bara fånga den där djuret eller den där insekten som man vill fotografera, så att kan man ta bilder av när som helst och var som helst? Visst kan man göra det, men det är inte det som är idén med det hela. Gud kunde ha gjort oss till robotar som svarar direkt och alltid korrekt på hans kommandon. Men han gjorde det inte så. Han valde att behålla människorna med alla deras olikheter och egenheter. Han möter människan där hon är, i sin omgivning och sin anpassade miljö. Det är där som hon är som allra vackrast i Guds ögon. Dit kommer han med sin nåd och förlåtelse till henne. Så länge Jesus vandrade ibland oss, så kom Gud i honom till de fallna och sjuka av Israels hus. Idag kommer Gud genom oss bräckliga lerkärl till sina älskade människobarn. Ofta har livet drabbat oss alla hårt på det ena eller andra sättet. Törnens taggar har rivit oss och syndens tistlar har fastnat på oss. Samma Jesus sätter sig ännu vid brunnen och väntar på dig och mig. Han vill läka våra variga sår och plocka bort våra syndatistlar som hindrar vår vandring. Han vill även använda oss. Han vill att vi ska göra oss små och obetydliga och närma oss de förlorade och utstötta. Han har skickat oss med nåd och förlåtelse i våra munnar till syndare, till alla syndare, även de i våra ögon smutsiga och eländiga. De är också vackra genom Jesus Kristus i Guds ögon. I himmelriket blir det lika stor glädje för varje syndares omvändelse. Gud samlar på våra namn i en stor bok i himmelen. De som har sina namn i denna bok ska få vara med Herren för evigt. Amen. Låt oss be. Lovad och prisad vare Gud i evighet, som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må din helige ande stadfästa ordet på våra hjärtan, så att vi icke blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tron, hoppet och kärleken, och slutligen blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.